I onsdags så inledde vi fastan tillsammans. Det är en period som sträcker sig från askonsdagen ända fram till påsk. En period på 6 veckor. Då man genom kyrkans historia och i den världsvida kyrkan fokuserar lite extra på det allra viktigaste i livet. Relationen till Gud. En tid till eftertanke. Då man funderar på om det finns saker som man behöver förändra i livet. Man kan välja att avstå något under fastan för att bereda mer plats för Gud. För att påminna sig om sitt beroende av Gud. Man kan också lägga till någonting i fastan. Kanske en god fastebok. Texter som får följa en de här veckorna. Vi har också en särskild bibelläsningsplan där man kan läsa ett bibelord varje dag hela vägen fram till påsk. Fastan är också en tid för praktisk efterföljelse där vi på ett särskilt sätt vill tänka på att sträcka oss ut, göra något för någon annan. Kanske bjuda någon på en lunch, skicka ett uppmuntrande sms, ge en gåva, särskild gåva till de fattiga här i Linköping eller runt om i världen. Och vill du få mer tips om sådana praktiska saker du kan göra, så har vi en fastekalender, ett rutsystem för varje dag och sen en lista med sådana här tips på olika saker man kan göra som man kan föra över på den fastekalendern. Och vill du ha lite mer tips av det, så finns det ett bord där längst bak. Det står fastan 2018 och där ligger det lite boktips och där finns bibelläsningsplanen och där finns den här fastekalendern. Under dessa veckor så kommer vi i våra predikningar följa Jesus på hans väg till Jerusalem och fram till korset. Och vi kommer mest läsa från Lukas evangeliet, precis som vi gjorde under advent, det som kallas för den lilla fastan. Då läste vi 3 olika lovsånger som alla var i Lukas kapitel 1. Nu ska vi läsa lite olika berättelser, mest från Lukas, någon annan också, men som tar oss med Jesus när han vandrar mot Jerusalem och fram till korset. Vi ska idag läsa från Lukas 13, 31-35. Just då kom några fariseer och sa till honom: skynda dig iväg härifrån, Herodes vill döda dig. Han svarade: hälsa den räven att idag och imorgon driver jag ut demoner och gör de sjuka friska, och på tredje dagen är jag vid målet. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare, till en profet får inte mista livet någon annanstans än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sänd till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni vill inte. Nu får ni själva ta hand om ert hus. Jag säger er, ni kommer inte att se mig förrän den dagen då ni säger: välsignade han som kommer i Herrens namn. En del av er kanske kommer ihåg ett barnprogram som hette Fablernas värld. Det gick hela 20 år på svensk tv, från slutet av 60-talet till slutet av 80-talet. Och det var den här ugglan som läste någon sedelärande liten berättelse. Varje avsnitt var 5 minuter och det var djuren i skogen som spelade upp de här olika händelserna. Jag tänker att ni som är lite yngre här kanske inte får någon nostalgikick av detta, men kanske att en del som är födda på 60-70-talet och möjligtvis 80-talet får det. Och han avslutade varje avsnitt med de märkliga orden: simma lugnt. Lite oväntat med tanke på att utspela sig i en skog alltihop, men ja. Och man kan ju nästan tänka att man har kommit till fablernas värld när man läser det här bibelsammanhanget. Här finns ju både räven och hönan och hennes kycklingar när Jesus pratar i den här. Jag kom också tänka på den här leken: kom alla mina kycklingar. Jag hade en kompis som skickade ut ett litet nödupprop på Facebook nu i veckan och frågade: vi ska ha ett barnkalas för 4-åringar. Vad ska vi göra? Och tyckte det här var en stor grej. Och jag svarade så här, bara, ja, jag och min man, vi kom upp i 30 barnkalas under våra barns år. Du kommer att arbeta upp en rutin. Och sen bara, haha, lycka till. Men någon annan var mer god och skickade lite lekförslag och så där. Och det här var väldigt typiskt, en sån där lek som man kunde ha. Kom alla mina kycklingar, vi törs inte. Varför då? För räven kom ändå. Ja, den kanske ni har lekt någon gång. Jesus, han börjar i den här texten sin vandring mot Jerusalem. Eller han fortsätter sin vandring mot Jerusalem. Han bodde innan i Galileen. Och det var där det mesta av hans under och tecken och hans undervisning hade skett. Men nu närmar sig slutet för hans tid. Han vet att slutet närmar sig och han har börjat sin vandring mot Jerusalem. Trots att han vandrar från norr till söder rent vädersträcksmässigt, så brukar man säga att vi går upp mot Jerusalem. Och det är för att Jerusalem ligger så högt över havet. Därför säger man, även om man går liksom i fel riktning, så att vi går upp, se, vi går upp till Jerusalem. Så sjöng ju vi som firade askonsdagsmässa i onsdags i en psalm. Se, vi går upp till Jerusalem. När Jesus är på väg så blir han varnad av några fariseer. Fariseer var de religiösa judiska ledarna. Och de kommer här och varna honom för att Herodes har planer på att döda Jesus. Det kan vara värt att veta, det var lite för tidigt här när jag blickade, jag och Lisa, vi har lite kontakter, men du kan bara, ja, den kan få ligga kvar. Det kan vara värt att veta att det inte är samma Herodes som nämns här, som i berättelsen om när Jesus föds. Det finns två Herodes. Den första Herodes som man möter när man läser berättelsen om Jesu födelse och så, det var Herodes den store. Han ville döda Jesus då, skickade sina soldater till Betlehem, och Jesus och Josef och Maria fick fly vidare därifrån. Men det här är en annan Herodes. Det här är Herodes Antipas, som var son till Herodes den store. Och den här Herodes, det är ju han som tidigare hade halshugget Johannes döparen. En grotesk berättelse där hans styvdotter begär att få Johannes döparens huvud på ett fat, och Herodes Antipas låter henne få det. Herodes Antipas, han var kung över Galileen, alltså det område som Jesus kom ifrån. Det fanns all anledning att tro att hotet från Herodes om att han ville döda Jesus, att det fanns liksom täckning bakom det. Det står berättas att Herodes tänkte att Jesus kanske var en uppstånden Johannes döparen. Han var väldigt skärrad av hela den här, verkade som, hela den här händelsen med Johannes döparen och med att Jesus samlar människor runt sig. Så det fanns nog fog för att tänka att de här hoten att han ville döda Jesus, att det var sant. Å andra sidan, så de här fariseerna som grupp, så hade de ju länge också funderat på hur de kunde röja Jesus ur vägen. Kanske inte exakt de fariseerna som kom och varnade honom. Det fanns ju fariseer som också var intresserade och ville följa Jesus. Men de religiösa ledarna, de hade länge funderat på hur kan vi röja Jesus ur vägen. Så hotet om att dö, det hängde över Jesus från flera olika håll. Och Jesus vet vad som väntar honom. Han har vid detta tillfället redan förutsagt sin död och också sin uppståndelse. I Lukas 9:22 så står det: Människosonen, alltså Jesus, måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och av överste prästerna och de skriftlärda, och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Och det är Jesus själv som säger det till sina lärjungar. Och i denna texten som vi läser så verkar Jesus också väldigt medveten om vad som ska ske, vart det ska ske och när det ska ske. Hälsa den räven att idag och imorgon driver jag ut demoner och gör sjuka friska, och på tredje dagen är jag vid målet. Men idag och imorgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. Till en Ty en profet får inte mista livet någon annanstans än i Jerusalem. Kungen av Galileen, Herodes, kan hota Jesus till livet. Men han har lite viktigare saker för sig. Han måste driva ut demoner, han ska hela sjuka. Han ska komma med befrielse och med ett glädjebud. Och han är på väg. Han är vid målet. Han går mot målet. Och målet, det är Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Jerusalem som är centrum för Guds folk genom historien. Platsen där templet då fanns. Platsen där människor tillbad Gud och mötte Gud. I vinter så har vi här i Johanneskyrkan läst från två böcker i Gamla testamentet som heter Esra och Nehemja. Och då har vi läst just om Jerusalem och hur man byggde upp templet igen och hur man byggde upp muren runt Jerusalem. Och den händelsen, det var ungefär 400 år innan den händelse som vi läser om nu, när Jesus är på väg dit. Men vi vet att Jerusalem var punkten där himmel mötte jord. En oerhört laddad och viktig plats för Guds folk. Det är där som mänsklighetens historia också kulminerar under påsken. Det är i Jerusalem som mänsklighetens historia sen förändras genom korset och den tomma graven. Och Jesus vet vad som ska ske. Han vet vad som väntar honom av lidande och död, men också av uppståndelse. Och han vandrar målmedvetet mot Jerusalem. Och på sin väg så utbreder han Guds rike. Han driver ut demoner, han helar och botar den som är sjuk. Han kommer med befrielse, kommer med ett glädjebud. Han utbreder Guds rike. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna? Men ni ville inte. När han kommer till Jerusalem så kommer han möta jubel och hurrarop. Han kommer ta sig emot som en kung. Man kommer vifta med palmblad, man kommer bre ut sina mantlar och ropa Hosianna, han som kommer i Davids namn. Och nästa söndag så kommer Jonas ta oss med i den berättelsen. Men de där ropen, jublet, det kommer tystna. Och tystnaden kommer sen övergå i hetska rop som säger korsfäst, korsfäst. Men ni ville inte. Guds kärlek till oss människor blir så påtaglig i den här bilden av hönsmamman som samlar sina kycklingar under sina vingar. Jesus beskrivs i Bibeln med flera olika bilder. Flera olika bilder av djur faktiskt. Han beskrivs ibland som lejonet av Juda. Han beskrivs som lammet som beslaktat. Och här är det han själv som använder en bild av en hönsmamma. En höna som samlar sina kycklingar under sina vingar. En som fann tröst och inspiration i den här bilden av Gud, av Jesus, var diktaren och psalmförfattaren Lina Sandell. Hon föddes 1832 och hon fick i sitt liv möta både lidande och ett visst mått av framgång. Hon hade en nära relation till sin pappa som tidigt såg att hon hade en konstnärlig ådra, en konstnärlig talang. Men när hon var 26 år så dog hennes pappa i en tragisk drunkningsolycka. Och kort därefter så dog även hennes mamma. Och det kastade ju in henne i en svår sorg, men också i väldigt svåra ekonomiska omständigheter. Men så småningom öppnas en väg och hon kan flytta till Stockholm. Och där får hon arbete på Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, som just diktare och psalmförfattare. Och äntligen så får hon utlopp för den här kreativiteten och den här gåvan som hon har. Den som hon tidigare i sitt liv har fått kämpa för att få plats med mitt bland alla hushållsgöromål som förväntades att hon som kvinna skulle göra. Men nu så får hon dikta och skriva. Och hon skriver väldigt många psalmer som vi än idag älskar och sjunger. Och många dikter skriver hon också. Och så träffar hon så småningom sin man och de gifter sig. Men så möter sorgen henne igen när hon förlorar en dotter, sitt enda barn, i samband med förlossningen. Och hon och hennes man, de fortsätter kämpa och arbeta tillsammans, även om de möter mycket svårigheter. En av hennes älskade psalmer bygger just på den här bibelsammanhanget. Och den lyder: bre dina vida vingar och Jesus över mig, och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig. I ve och väl, i motgång och i medgång. Tänk att få vila under Jesu beskyddande vingar, både i ve och väl, i motgång och i medgång. Men vad kan en höna sätta emot när det verkligen gäller? Kan en höna verkligen skydda sina kycklingar på något sätt? Ja, det kan man ju fundera på. När jag har läst inför den här predikan, när jag har läst flera olika böcker om just det här bibelstället och sådär, då är det en bild, som en berättelse som kommer tillbaka i många olika sammanhang. Det är berättelsen om just en höna och hennes kycklingar. Och det berättas att det blir en stor brand på en bondgård. Och när man har lyckats släcka den här branden så hittar man hönan död, sotig och svart, men med sina vingar utbredda. Och när man lyfter bort henne så lever hennes kycklingar där under. En mamma som var beredd att göra allt för sina barn, att skydda dem med sitt eget liv, att offra sitt liv för att de skulle få leva. Jesus var på väg till Jerusalem och inget kunde stoppa honom. Han skulle utbreda Guds rike, driva ut demoner, bota de sjuka, komma med ett glädjebud och komma med befrielse. Han skulle gå hela vägen till Jerusalem, hela vägen fram till korset, för att offra sitt liv för att vi skulle få leva. Och så tänker jag igen på den här leken. Kom alla mina kycklingar, vi törs inte. Ja, kanske är det så att vi inte törs komma när Gud kallar på oss. Det kan finnas saker som skrämmer oss för att komma nära Gud. Kanske är det andra människor och deras attityd och deras ord om dig, om du gör det, som skrämmer dig, som gör att du inte vågar komma. Kanske är det Gud själv som skrämmer dig. Kanske har du en bild, som många av oss har, av att Gud är hård och krävande. Och att komma till honom, det innebär ingen vila, utan det innebär hårt arbete och att man ska prestera och att man ska leva upp till vissa mått och viss standard. Kanske har du den bilden av Gud. Och kanske är det den bilden som skrämmer dig från att komma till Gud. Vi törs inte. Och då hoppas jag att den här berättelsen ska få plantera ett frö av en annan gudsbild i ditt liv. En annan gudsbild av en Gud som är kärleksfull, som älskar som en mamma eller som en pappa, som är beredd att offra allt för dig. Det är inte du måste offra allt för honom, utan han vill offra allt för dig. Han vill komma med befrielse till ditt liv. Han vill komma med ett glädjebud in i din situation och in i det du kämpar med. Och han vill inbjuda dig till att komma och vila, både i ve och i väl, i medgång och i motgång. Hur livet än ter sig, så vill han bereda plats för dig att få vila ut under hans vingar, nära hans hjärta, för att han älskar dig. Låt oss be tillsammans. Ja, tack Gud för att du bär ett modershjärta för oss. Tack att du älskar som en förälder älskar. Tack att du kallar på oss, ropar på oss och inbjuder oss att komma och vila hos dig. Och Gud, du ser hur lätt vi bygger upp bilder av hur du är som skrämmer oss. Du ser att vi kanske har erfarenheter som har sårat oss genom livet och som har skapat den bilden av dig. Men tack för att du vill kalla på oss igen. Tack att du vill visa den sanna bilden av dig själv. Tack att du vill visa på att din kärlek, den är gränslös. Den kallar och manar. Tack för att den här berättelsen också visar att du har makt att förändra. Att du kan driva ut demoner som plågar oss. Du kan bota oss där vi är sårade och sargade. Du kan fylla oss med glädje och hopp och du kan befria oss. Tack för att du är verklig och du är på riktigt. Tack att du vill beröra våra liv. Kom och rör vi oss nu. Möt oss där vi är, var och en. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Och du vet vad vår kamp är, vad vår rädsla är, vad som skrämmer oss. Men tack att du är större än allt. Tack att allt vilar hos dig, Gud. Och du längtar alltid mest